Här börjar Henna-konstnären av Al-Qayoshi, översatt av Sabina Söderlund, inläst av Gunilla Leining för HarperCollins Nordic. Boken inleds med följande dedikation till min mamma, Sudha Latif Qayoshi, som kämpade för min självständighet. Till min pappa Ramesh Chandra Qayoshi, som sjöng de finaste vaggvisorna för mig. Den resande måste knacka på varenda främmande dörr för att komma till sin egen. Och man måste vandra genom alla de yttre världarna för att nå fram till den innersta helgedomen i slutet. Ur dikten Resan hem av Rabindranath Tagore. När rikedomens gudinna kommer för att ge dig sin välsignelse bör du inte lämna rummet för att tvätta ansiktet. Hindu i stort språk. Prolog. Adyar, staten Uttar Pradesh, Indien, september 1955. Hennes fötter kliver lätt fram på den hårda marken. De hårda fotsulorna är okänsliga för de små stenarna och den torkade leran på flodbanken. På huvudet balanserar hon en mutki, samma lerkruka hon använder varje dag för att bära vatten från källan. Men istället för vatten bär hon idag allt hon äger. En andra underkjol och en blus, sin mammas bröllopssari, boken Krishnas sagor som hennes pappa brukade läsa för henne. Med sidor mjuka som tyg efter år av bläddrande. Och brevet som hade kommit från Jaipur tidigare samma morgon. När hon hör rösterna från byns kvinnor på avstånd tvekar flickan. Skvallrarna småpratar, berättar historier, skrattar, allt medan de tvättar sarier, västar, underkjolar och dotis. Men hon vet att när de får syn på henne kommer de att sluta för att stirra eller spotta på marken och be en bön om att Gud ska skydda dem från otursflickan. Hon påminner sig själv om brevet som ligger tryckt inuti mutkin och tänker, låt dem göra det. Det är sista gången. Igår hade kvinnorna pratat med byns hövding. Varför bor otursflickan fortfarande i lärarens hydda när vi behöver den till den nya läraren? Flickan hade varit rädd att de skulle komma och dra ut henne i håret och hållit sig helt stilla innanför de fyra lerväggarna. Det fanns ingen som kunde skydda henne nu. Förra veckan hade hennes mammas kropp bränts tillsammans med döda djur, de fattigas likbål. Hennes pappa, den tidigare läraren i byn, hade övergett dem 6 månader tidigare och kort därefter drunknat i en grund vattenansamling nere vid flodbanken, så onykter att han förmodligen inte ens hade märkt något. Varenda dag under förra veckan hade flickan förgäves väntat på brevbäraren i utkanten av byn. Så snart hon fick syn på honom den här morgonen rusade hon fram från sitt gömställe och frågade om han hade något brev till hennes familj. Han hade rynkat pannan och bitit sig i kinden medan hans rinnande ögon såg på henne genom tjocka glasögon. Hon förstod att han tyckte synd om henne men att han också var irriterad. Hon bad om något som bara hövdingen borde få men hon hade hållit fast hans blick utan att blinka. När han till slut lämnade över det tjocka kuvertet gjorde han det hastigt. Undvek hennes blick och cyklade sen snabbt därifrån. Nu går hon rakryggad förbi kvinnorna på flodbanken medan de blänger på henne. Hon känner hur hjärtat bultar vilt i bröstet men hon går förbi, rak i ryggen som ett sockerrör. Med mutkin på huvudet låtsas hon vara på väg till böndernas vattenkälla 3 kilometer bort. Den enda vattenkällan hon får använda. De skvallrande kvinnorna viskar inte längre utan ropar högt. Där går otursflickan. Det år hon föddes åt gräshopporna upp skörden. Hennes äldre syster övergav sin make och sågs aldrig till igen. Så skamligt. Till och med flickans färger är misstänkta. Det är bara Angrej Givali som har blå ögon. Hör hon ens till oss? Till den här byn? Flickan har länge undrat över den här äldre systern de pratar om. Den vars ansikte hon bara ser som en skugga i sina drömmar, vars existens hennes föräldrar aldrig erkänt. Varför? Var tog hon vägen? Hur lyckades hon fly från en plats där de skvallrande kvinnorna vakar över minsta steg som tas? Flydde hon mitt i natten när korna och jätterna sov? De säger att hon stal pengar.